Jag tackar hjärtligt att ha fått min sista kall, jag menar första kallelse till församlingsfakulteten någonsin. Ja. Gud handlar och talar den lutherska bibelsynen i ekumenisk belysning. Det jag kommer att göra är att jag kommer att ge några infallsvinklar på bibelsyn, Luthers bibelsyn och bibelsyn i allmänhet. Och sen kommer jag att jämföra några punkter, dels med den reformerta teologin och dels med den katolska teologin. När människan läser Bibeln hör hon Guds egen ande tala till henne. Bibelns uppmaningar är Guds uppmaningar till henne. Dess bud är Guds bud och dess löften är Guds löften. Bibelns varningar är Guds varningar och den tröst Bibeln ger är Guds egen tröst till människan. Enligt Kevin Van Hooser, som hör till den evangelikala världens ledande experter inom bibeltolkning, han är milt reformerad skulle jag säga, så gör Bibeln läsaren delaktig i andens kanoniska verksamhet som sker genom Bibelns böcker när han, som Luther säger, ständigt fäster uppmärksamhet vid vad den helige ande vill säga genom den. Detta är det klassiska kristna sättet att läsa Bibeln. Då förstår man det som Luther och de lutherska bekännelseskrifterna så kraftigt understryker, att Gud vill umgås med människan uttryckligen genom sitt ord. Ordet är det grundläggande nådemedlet. Alltså förutom auktoritet är det också ett nådemedel. Den bästa bok jag vet om det här är den finske teologen, Finlands svenske teologen Leif Erikssons bok Luthersk bibelsyn, Bibeln som auktoritet och nådemedel, som jag såg att finns i ett bibliotek. Det är en väldigt fin bok om det här. Ordet är det grundläggande nådemedlet. Utan det skulle vi inte ens vara medvetna om vilka de andra nådemedlen är eller vad det verkar. Ordet är klippan för hela troslivet och vår gudsrelation som allt annat är byggt på. Den levande, treenige Gud har handlat i tid och rum i historien och gjort sina stora frälsningsverk för människan. Först i Israels folks historia och sedan förstås i Messias, Jesu liv, död och uppståndelse. Bibelns Gud är alltså treenig och det är hela den treenige Guden som är verksam i att föda Bibeln. Fadern Gud ville frälsa människan och planerade hela frälsningen. Sonen förverkligade frälsningen om att dö i vårt ställe på korset. Och den helige ande inspirerade Bibeln där frälsningshistorien har berättats för oss. Och genom vars ord han gör frälsningen tillgänglig för oss. Som alla som har forskat eller är insatta i treenighetsläran vet, så är det ju så att om en av de treeniga personerna gör någonting så är hela gudomen alltid verksam. Och på det här sättet kan man inte skilja det som jag just sa för kraftigt från varann, men man kan se olika aspekter hur hela den treeniga guden, alla tre personerna är inblandade i att föda Bibeln. I Hebreerbrevet 10, vers 5-7 berättas det om hur Messias, Guds son, när han kom till världen talat till sin fader. Det är väldigt sällsynt i Bibeln att vi får en inblick i vad som sker mellan fader, son och helig ande. Utom det förstås som gäller oss och vår frälsning. Här gäller det också oss och vår frälsning, men vi får höra vad sonen säger till sin fader. Och Jesus säger så här. Med anspelning på psalm 40, vers 8 och 9. Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Bokrullen där Messias uppdrag på förhand fanns beskrivet i Gamla testamentet. Om hur dessa förutsägelser och löften förverkligas i Jesus, det berättas det om i Nya testamentet. På detta sätt är hela Bibeln en del av Guds frälsningshistoria förverkligad i världen. Den moderna evangelikala bibelsynens fader, Benjamin Breckinridge Warfield, såg Bibeln till och med som en del av Guds frälsningsverk i vid bemärkelse. Warfield skriver, enligt honom är Bibeln inte enbart, och det här citatet, enbart dokumentering av det frälsningsverk genom vilka Gud frälsar världen, utan den är i sig själv ett av dessa frälsningsverk som har sin egen roll i det stora arbetet att bygga Guds rike. Jesus själv är nyckeln till både Bibelns auktoritet och till Bibelns tolkning. Gamla och Nya testamentet är båda Guds ord. Jesus bekräftar Gamla testamentet och han lovar sin egen andes ledning till dem som skriver Nya testamentet. Genom detta auktoriserar Jesus hela Gamla och hela Nya testamentet. På många ställen talar Jesus om Gamla testamentet och dess historiska händelser och personer, om Adam, Eva, Abraham, Jona, David och så vidare. Och han talar om dem helt klart som historiska, verkliga personer, så att han aldrig på något sätt ifrågasätter att inte Gamla testamentets vittnesmål om dem skulle vara sant. I Nya testamentet lovar Jesus sina lärjungar att genom sin ande ge dem undervisning som han här på jorden ännu inte kunnat ge dem, och att han genom sin ande kommer att lära och leda dem fram till hela sanningen. Detta bibelställe läser man för subjektivt om man tänker att det gäller varje enskild kristen. Det gäller framför allt apostlarna som Jesus sa det åt. Han leder apostlarna till hela sanningen. Det ger det apostoliska vittnesbördet om Jesus som finns i Nya testamentets brev och böcker. Det är de vi får det av. Det är de enda auktoriserade och det är de som skriver hela Nya testamentet, eller någon som är direkt under deras supervision. Detta löfte hänvisar apostlarna också till när de skriver sina brev. Till exempel 1 Kor 2:10 och 14:37. Det konstaterar att vad det skrivit är Herrens befallning. Och exempelvis Petrus hänvisar sen också till Paulus brev som Guds ord. Men Jesus är också nyckeln till tolkningen av Bibeln. Gamla och Nya testamentets enhetlighet kommer ur det faktum att båda är Kristus vittnesbörd. Gamla testamentet är Kristus vittnesbörd på förhand. Där finns löftena om Messias. I Nya testamentet förverkligas dessa löften. Det är viktigt att betona att profetiorna i Gamla testamentet är äkta. Nya testamentets författare har inte bara läst Gamla testamentet på ett sådant sätt att det där såg förutsägelser om Kristus i texter som från början inte hade avsetts vara sådana förutsägelser. Det är alltså inte en inläsning, det är inte en eiseges, utan det är en exeges där man läser ut ur Gamla testamentet Kristus profetior och hela det sammanhang som vi fint hörde av Timo här. När det förverkligas i Jesu liv berättar Nya testamentet om detta, och på så sätt är Kristus både garanten för Gamla och Nya testamentets auktoritet och tillförlitlighet och nyckeln till tolkning av Bibeln. Han är hjärtat som håller ihop både Gamla och Nya testamentet, alltså hela Bibeln. Guds helige andes verksamhet i relation till Bibeln är mångfacetterad. För det första har alla Bibelns texter fötts genom andens inflytande. Detta, den helige andes verk, kallas Bibelns inspiration. Den helige andes inspiration betyder inte att läsaren på något sätt upplever sig inspirerad varje gång och ivrig när han läser texten, utan det innebär mycket mer. Det betyder att den helige ande så beredde och ledde bibeltexternas skrivande och tillkomstprocess att slutresultatet är precis sådan som Gud ville att det skulle vara, vilket på intet sätt utesluter den mänskliga sidan av saken, tvärtom. Slutresultatet, det vill säga texten, är alltså inspirerad text med precis det textinnehåll som Gud ville säga till mänskligheten och sin församling. För det andra hjälper anden den som läser och studerar Bibeln genom att för läsaren öppna textens betydelse. Anden hjälper läsaren att förstå vad texten säger och betyder. Detta kallas illumination. Vem som än läser exempelvis Nya Testament kan förstå att det talar om människan i allmänhet, att hon är syndig, behöver förlåtelse och att denna förlåtelse finns i Kristus. Det kan vem som helst läsa. Men illuminationen innebär att den helige ande så verkar på läsaren att läsaren inser att jag är en syndig människa och jag behöver förlåtelse. Den helige andes verk i denna process är att läsaren tror. Tron föds i läsaren på att Kristus har dött för just mina synder och burit just min synd. Så föder den helige ande genom ordet tro i läsaren. Vem som helst kan läsa att i denna bok talas det om förlåtelse, och enligt denna bok borde människan få sina synder förlåtna. Men sen när den helige ande verkar så blir det så att människan förstår att jag själv, det här handlar om mig, jag är syndig och en människa under den helige Gudens vrede och jag behöver förlåtelse. Här är det gott att påminna sig om den lutherska promé-principen. Vi kunde sammanfatta denna princip på följande sätt. Den är ännu inte en kristen som tror att Jesus dog för hela världens alla människors synder. Den är en kristen som tror att Jesus dog för mina synders skull. Det blir personligt. Den helige andes verk är också det att han verkar i människan så att hon gör Guds vilja i sitt liv. Här kommer vi in på det som Timot talade om, att hela Bibeln, alltså lagen och profeterna, vi är också kallade att uppfylla det. Den här tredje verket av den helige ande kallas för applikation. Vem som än läser Nya Testamentet kan se, återigen, att man i denna bok uppmanas att gå ut i missionsarbete och föra evangeliets budskap vidare. Men om det är någonting som är tecken på den helige andes verk, till exempel i apostlagärningarna, så är det detta att den helige ande verkar så att den troende människan går ut och blir Kristi vittne och förkunnar evangelium i världen. På så sätt verkar den helige ande i läsaren eller åhöraren den effekt som är avsikten med Bibelns text. Genom Bibelns ord verkar den helige ande i läsaren så att hon omvänder sig, gör bättring och tror och börjar förverkliga Guds vilja i sitt liv. Den helige ande är alltså med i alla tre nämnda skeden. Först föder den helige ande Bibelns texter, sedan öppnar han texterna på individuell nivå för läsaren, sedan tillämpar han textens budskap på så sätt på läsaren att han tror och går in för att lyda ordet och följa det i sitt liv och rättar sitt liv enligt ordet. När ordet öppnas i den helige andes ljus och kraft upplever människan sig själv syndig och får ett behov av att få förlåtelse. Så förkunnar den helige ande genom ordet evangelium för henne så att hon tar sin tillflykt till Kristus. Detta är i allra högsta grad den helige andes verk. Vidare, om en människa, en kristen människa, till exempel lever i strid med ordet och ordet avslöjar att människan har kommit in på fel väg så att säga, men hon förstår det när hon läser Guds ord, då är det att människan gör bättre från sin synd, rättar sitt liv efter ordet, och den är också den helige andes verk i hennes liv. Bara för att en liten parentes här, jag tror att när vi tänker på situationen i till exempel i Skandinavien idag och vi alla gemensamt sörjer över hur lite vi har av det som tidigare kallades väckelse, så är den största utmaningen för oss inte att förklara vad det beror på, utan att se till att ordet ständigt i våra sammanhang predikas till väckelse, omvändelse och till uppfyllande av Guds vilja. Det är det stora behovet vi har idag. För den stora orsaken att det inte finns väckelse, att det finns så lite förkunnelse som är väckande. När vi talar om relationen mellan ordet och Guds heliga ande, finns det en viss skillnad mellan den lutherska och den reformerta teologin som jag vill gå lite grann in på här. Calvin själv, Jean Calvin. Ursäkta att jag nämner honom här på församlingsfotet. Presenterar den reformerta synen på följande sätt. Du kan stryka det från bandet. Andens vittnesbörd är ypperligare än något förnuftskäl. På samma sätt som Gud är duglig att vittna om sig själv i ordet, kan inte heller ordet möta godkännande i människans hjärta innan andens inre vittnesbörd satt sitt sigill på det. Så ska samma ande som har talat genom profeternas munnar tränga sig in i vårt hjärta och övertyga oss om att profeterna troget förkunnade det som Gud hade befallt dem att förkunna. Då om han inte upplyser deras sinnen kommer det för evigt att vackla i tvivlens träsk. Slut på citatet av Jean Calvin från Institute of Christian Religion. Okej. Den kände amerikanske reformerta teologen John Piper, som är otroligt populär i vissa kretsar i USA, också i vissa kretsar i Norge, också i vissa kretsar i Finland. Vi har just en grupp som har översatt en av hans böcker till finska och ska ge ut den. Förklarar detta citat av Calvin på följande sätt. Den helige andes inre vittnesbörd som får oss övertyga om att evangeliet är sant handlar inte om att tillföra ny information till den kunskap som finns i evangeliet. Snarare handlar det om samma sak som Paulus beskriver så här. Du Gud som sa det ljus ska lysa fram ur mörkret har låtit ljus lysa upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska sprida sitt sken. Med andra ord hjälper anden oss att se vad evangeliet verkligen innehåller. Det är fullt av sant ljus och sann härlighet och det är uppenbart gudomligt. Evangeliet bär med sig sitt eget vittnesbörd. Så långt John Piper. Efter detta citerar Piper en annan känd reformerad teolog, ännu kanske kändare äldre teolog J.E. Packer, en väldigt känd anglikansk teolog, som uttrycker samma sak så här. Citat, Calvin bekräftar att skrifterna vittnar om att det själv är sanna genom den helige andes inre vittnesbörd. Hurdant är detta inre vittnesbörd? Ingen speciell upplevelse eller någon ny individuell uppenbarelse eller något existentiellt beslut, utan upplysning där andens blinda ögon, som människans andes blinda ögon, öppnas och gudomliga realiteter erkänns och förstås för vad det är genom det verbala vittnesbördet. Detta igenkännande är enligt Calvin lika omedelbart och utom all analys på samma sätt som uppfattning av färg och smak med våra fysiska sinnen. Så långt J. Packer. Sen den lutherska synen. Märk. Den kände lutherske teologen Martin Chemnitz som man säger i Finland, skriver åtskilda från denna den helige andes kraft är Bibeln bara död bokstav. Men den helige ande vill inte använda sin kraft utan hjälpmedel. Däremot har han beslutat att ordet och sakramentet är det medel som är fastställda för detta. Han använder dem som yttre verktyg och medel så att han genom dem får till stånd, ökar och upprätthåller ovan nämnda saker i människors hjärta. Han har talat om omvändelse och det kristna livet och allting. En annan väldigt god renlärig luthersk teolog Adolf Hönecke skriver så här. Eftersom anden och ordet hela tiden verkar tillsammans är följden att skrifterna inte gör något annorlunda än vad anden gör. Bibeln bekräftar detta eftersom den bara känner en slags upplysning, en pånytt födelse och en omvändelse. Den räknar dessa verkningar i sin fulla bemärkelse och i deras väsens fullhet lika mycket till anden som till skrifterna. Den lär inte att Guds ord bara påbörjar något som anden sedan slutför, eller omvänt. Skrifternas och andens verkningar är alltigenom detsamma. Det var ur Evangelical Lutheran Dogmatics, Adolf Hönecke. Ytterligare luthersk synvinkel är det viktigt att betona att den helige ande upplyser och omvänder inte separat för sig själv. Däremot finns det endast en upplysning och omvändelse som börjar fortsätta som den helige andes verk genom ordet som är hans heliga primära medel. Det handlar inte om en upplysning, omvändelse, ett frälsningsverk som från sin början av den helige ande, en annan upplysning, omvändelse, ett annat frälsningsverk som får sin början från ordet. Ordets upplysning, omvändelse och frälsningsverk är den helige andes upplysning, omvändelse och frälsningsverk. Som den helige ande får till stånd i människans hjärta genom ordet. Wernsdorf betonar, en annan luthersk teolog, ordet inte bara lär och uppmanar oss att vi ska vara upplysta, pånyttfödda, omvända, rättfärdiggjorda, förnyade, återsammankopplade med Gud och så vidare. Det verkar även, om inte människans halsstarrighet och motstånd hindrar det, säger han. Allt detta, och pånyttföder, 1 Petrus 1, 23, Jakob 1, 18, och upplyser. Orsaken till detta och upplyser. Orsaken till detta är som Sankt Hunnius säger. Att den helige ande hela tiden är närvarande i ordet. Samexisterar med det. Och ger det därför sin oändliga kraft som utrustar ordet. Och ger det liv genom sitt ständiga tillflöde. Med detta som grund drar vi följande slutsats. Ur den. Alltså vad är skillnaden? Skillnaden ligger på det om du har ett ord som i sig själv förkunnas och är torrt tills anden i vissa fall kommer och gör sitt verk så att ordet blir levande och effektivt. Eller om du har ett ord som är levande och effektivt varenda gång det förkunnas och som bara människans egen halvstarrighet, ovilja att tro och så vidare hindrar från att verka. Med detta som grund drar vi följande slutsats. Hur förhåller vi oss till Bibeln? Hur vi förhåller oss? Det här är egentligen det jag vill säga här. Hur vi förhåller oss till Bibelns konkreta undervisning avslöjar hur vi förhåller oss till Guds andes verk i vårt liv. Ifall Bibelns undervisning, varningar, löften och så vidare är Guds egen undervisning, egna varningar och löften till oss, visar vårt förhållningssätt till dem hur vi förhåller oss till Gud själv. Enligt den klassiska kristna uppfattningen är Bibeln konkret och reellt avseende Guds tal till oss. Precis som Paulus säger i Thessalonikerbrevet, den som överger dessa, när han talar om vissa föreskrifter, överger inte en människa utan Gud som ger oss sin ande. När du läser Bibeln så är det Gud som talar, så är det anden som talar, och vad du gör med det är vad du gör med Gud och hans ande. Det här är ju förfärligt radikalt på ett sätt när man tänker på våra väckelserörelser, kyrkor och vårt eget liv. Men så förstår jag den lutherska synen och under de här väldigt fina föredragen vi har haft här så var till exempel professor Kolb väldigt mycket inne på det här. Och han citerar ju också ett citat av Luther där Luther säger att om vi anklagar Bibeln för någonting så anklagar vi anden för det. Jesus kritiserade sin tids bibeltolkare. Jesus sa, så upphäver ni Guds ord. Lika viktigt och avgörande som människans syn på Bibeln, alltså synen på vad Bibeln är och hur anden verkar och så vidare, är det hur hon läser och tolkar Bibeln. Kevin Van Hooser, som jag nämnde, skriver, vi har ett teologiskt ansvar att lyssna och förstå vad Gud eller vår nästa säger, gör när det talar till oss. Detta förverkligas tyvärr inte alltid. Det finns många olika sätt att väja och undvika att lyssna till Guds tal i Bibeln. Van Hooser till exempel tar om performanstolkning, där läsaren i praktiken blir författare, alltså auktoritet. Då frågar man sig inte inför en text vad den objektivt säger, utan man frågar sig endast subjektivt, vad talar detta till mig? Vad får jag ut av detta? Textens egna objektiva givna betydelse förnekas eller så försvinner den bara i praktiken. Det är så där som i bibelstudier ni vet att vad talar det här till dig? Aha. No, vad får du ut av det? Ah, det där var intressant, jag har aldrig tänkt på det. Vad får du ut av det? När du har gått igenom hela gruppen så vet ingen ännu vad texten i sig själv har velat säga till oss. Utan du har bara subjektiva åsikter. Man frågar inte längre vad Bibelns egentliga författare Gud själv i verkligheten talar till oss. Jag hade en underbar upplevelse det här en gång när vi hade bibelstudium hemma hos oss och vi läste Romarbrevet 1 och så var det en som satt där, en högt uppsatt kar i industrin och så sa han så här att det här var väldigt intressant det där att läsa det där för vad Paulus skriver, men vad tror ni Gud tycker om det där? Och så förklarar jag en gång till att det som Bibeln säger, det som Paulus skriver, det är Guds ord och så här. Och när jag hade kommit igenom hela min ramsa så sa han på nytt. Jo, det är intressant det där, men vad tror ni Gud tänker om det där med homosex? Ja, men det är så svårt att förstå det där att när du har läst ordet, när du har hört vad Bibeln säger, så har du just hört vad ordet säger. Så har du just hört vad Gud säger genom sitt ord. Istället för textens egenskapare blir det läsaren som ur texten väljer och vrakar och tar emot endast det som enligt honom själv är talande eller som passar in i hans livssituation. Jag kommer att tänka på, jag kom just direkt från kyrkomöte hit och så har vi ett konstitutionsutskott som jobbar med teologiska frågor där och så. Och så var det en av de ledande feministteologerna som ville ha bort ett litet ord enligt henne. Och det var det att i en text som vi behandlade så stod det Bibelns klara undervisning. Och hon ville ha bort ordet klara. Det var intressant. Detta sker tyvärr ofta när vi läser Bibeln. Men utmaningen är att Gud själv skulle få öppna för oss för sin egen betydelse som finns i själva texten. Annars går det som Van Hooser varnar, när försöket att nå författarens egen kommunikativa intention överger man samtidigt medlet till en betydelsefullt möte med den andra, vilket är djupt sorgligt. Det är svårt att lära eller växa eller förändras när man för dialog enbart med sig själv. Det är underbart. Väldigt svårt. En människa som läser Bibeln så att hon hör och tar emot endast det som hon håller med om eller som går ihop med det som i hennes egen kulturella eller religiösa miljö är politiskt korrekt, hör eller lär sig egentligen inte något nytt. Predikstolen upprepar bara det som samhället redan har sagt. Och det hörde vi ett fruktansvärt exempel på nazitiden just. Men det sker precis på samma sätt i vår tid. I synnerhet möter hon inte längre i texten den slutgiltiga andra parten, nämligen Gud. Bibelns texter blir spegelbilder som avspeglar endast läsarens egna antaganden och förutfattade meningar. Vi går till Bibeln för att bekräfta vad vi redan på förhand menar och tror. Det är också mycket viktigt att jag lyssnar till hur detta som jag läser har förstått i kyrkans historia. Ifall min tolkning av ett visst bibelställe eller det som Bibeln undervisar är helt nytt och ingen fram till nu i hela kyrkans historiska tid har förstått det så här, så finns det en ytterst stor sannolikhet att min tolkning är felaktig. Ifall något bibelställe alltid har förstått på ett visst sätt, så borde den tolkningen prioriteras och jag borde snarare ifrågasätta min egen tolkning än ifrågasätta hur bibelstället alltid har förstått i den kristna kyrkan. Den tredje viktiga kontrollen är alltså att fråga sig om någon annan läser ifrågavarande ställe på det sätt som man själv gör. Här talar vi speciellt om relationen mellan Bibeln och traditionen. Här finns det en katolsk syn och en luthersk syn. Den katolska kyrkans katekes, som är något av det mest officiella du nu har, den senaste katekesen, lär följande om traditionen som Bibelns relation till varandra. Citat. Den heliga skrift är i själva verket Guds tilltal, därför att den har skrivits ner under den gudomliga andens ingivelse. Det var bra. Ja. Den heliga traditionen å sin sida för detta Guds ord som av Herren Kristus och den helige ande har anförtrotts åt apostlarna utan förvanskning vidare till dess efterträdare. Märkte du? Utan förvanskning vidare till dess efterträdare. Dessa skall sedan i den heliga andes ljus och under dess ledning i sin förkunnelse troget bevara, utlägga och sprida detta ord. Detta betyder, det här var punkt 81 ur katekesen, så kommer följande punkt. Detta betyder att kyrkan, åt vilken förmedlingen och tolkningen av uppenbarelsen har anförtrotts, inte får sin visshet om allt i uppenbarelsen enbart genom den helige skrift. Mm. Där avviker man, alltså från en reformatorisk luthersk syn, definitivt. Båda skriften, det är fortfarande citat ur katekesen, katolska katekesen, båda skriften såväl som traditionen bör därför tas emot och hållas i ära med samma hängivenhet och vördnad. Det är väldigt klart. Den lutherska synen är en annan. År 1521 fastställde Luther sin inställning till kyrkans lära. Detta är mitt svar till alla dem, skriver Luther, som beskyller mig för att överge alla kyrkans heliga lärare. Jag överger dem inte. Men var och en vet att då och då har det misstagit sig, så som människor misstar sig. Därför är jag beredd att lita på dem endast när de ger mig bevis som stöd från sina uppfattningar. För sina uppfattningar från skrifterna som aldrig har misstagit sig. I ett annat sammanhang säger Luther så här. Jag håller fast vid min kristliga frihet och påstår att kyrkomötet kan missta sig. Som alla bibellärare och auktoriteter skriver. Och har många gånger misstagit sig som historikerna visar. Tvärt emot, man ska mer tro på en lekman som har Bibeln på sin sida än på påven och kyrkomöten utan Bibeln. Det är så underbart, den geniale gode Martin Luther. Jag tar de tre sista meningarna på nytt, låt dem sjunka in. Tvärtom, man ska mer tro på en lekman som har Bibeln på sin sida än på påven och kyrkomöten utan Bibeln. I sin förklaring över Johannes evangeliets första och andra kapitel säger Luther: Ty fastän det är lika heliga bör du inte för den skulle säga att det inte kan missta sig eller misslyckas, så att vi måste diskutera, lita på och grunda vår syn på alla fäderna. Eller som sanning ta emot och tro på allt som de har undervisat. Snarare ska du ta en prövosten eller teststen, nämligen det gudomliga ordet, och pröva, bedöma och döma allt som fäderna har skrivit, predikat och sagt. Lika väl som alla andras regler och mänskliga bestämmelser enligt det. Då där man inte handlar så blir man lätt vilseledd och bedragen. Det vill säga att den knutpunkten i skillnaden mellan den katolska och lutherska synen är den att du måste ha någonting du kan kritisera traditionen och kyrkan utgående från. Du måste ha någonting du kan säga, ursäkta det här uttrycket, men att till och med påven har fel. Kyrkomötena kan ha fel. Skriften kan inte ha fel. Det här är inte samma sak som att strunta i traditionen och inte lyssna på hur andra kristna läser och säger. Jag tror vi ska lyssna, och jag blir förtvivlad i den finska evangelisk-lutherska kyrkan när vi nu till exempel har med ledning av vår ärkebiskop fått till stånd det att ortodoxa kyrkan i Ryssland har brutit de ekumeniska förhandlingar som pågick i 40 år och fick till stånd en massa goda saker, och så bryts de på grund av det här beslutet som kyrkomötet gjorde, som jag själv röstade mot och en minoritet röstade mot, om att införa en bön för homosexuella som man inte definierar att den bönen, vad den bönen ska innehålla. Och ortodoxa kyrkan från Ryssland sa att man kan inte införa en bön om man inte samtidigt säger att det här är synd, så att man vet vad man ska be. Så, jag tror att när vi som kristen kyrka hör en annan kristen kyrka säga, liksom de sa, att nu här står själva frälsningen på spel, därför att du måste kunna göra bättring från dina synder. Du kan inte göra bättring om du inte ser någonting som synd, som Bibeln säger att det är synd. Så då måste vi ta det väldigt allvarligt. Precis som svenska kyrkan borde ha tagit det väldigt allvarligt när de fick brev från etiopiska lutherska kyrkan. Att det går inte bara liksom att strunta i vad andra säger, men den sista slutliga auktoriteten som jag förstår den lutherska synen är att det är Bibeln som avgör, och en lekman till och med Bibeln kan stå emot kyrkomöten, biskopar, till och med påven. Den fjärde förutsättningen, vi lämnar det där nu, för att rätt läsa Bibeln är förtroende. Texten öppnar sig inte ifall man anser att författaren är en potentiell bedragare. Om texten inte anses äkta, pålitlig, ofelbar, störs eller omöjliggörs förutsättning att höra författarens röst i texten. Varför det? Den tyske teologiprofessorn, tidigare bibelkritikern som vid 50 års ålder omvände sig och blev konservativ evangelisk, Eta Linemansk, berättade i sin bok Historical Criticism of the Bible, Methodology or Ideology, hur den moderna bibelkritiken hindrade henne att höra sanningen om Bibeln och höra Guds röst genom den. Hon säger att när hon kom så långt att när hon läste någonting så började hon bara genast fundera på vilket sätt har Matteus nu tolkat det här? Vad är det som syns nu här? Vad är det för tradition bakom det här? I sig själv, delvis också legitima frågor, men liksom Guds röst försvann helt. Det blev bara en massa teorier om texten. När man säger att Paulus eller någon annan av Bibelns författare misstagit sig i någon lära, måste det ju finnas någon annan auktoritet som grund för resonemanget att Paulus nu misstar sig. Antingen är det bara så att läsaren inte gillar det som Paulus säger och läsaren anser att han har fel. Det är ungefär som den finske, kändaste finska bibelkritikern professor Heikki Räisänen som i sin bok bara gång på gång säger att Paulus vet inte vad han talar om, han säger fel, och han gång på gång bara menar att Paulus inte ens själv förstår vad han skriver. Och läsaren anser att han har fel. Eller så har läsaren en egen åsikt till sitt förfogande, en sådan ofelbar historisk metod utgående från vilken han bestämt kan dra slutsatsen att Paulus har fel. För om den där historiska metoden åter har fel, så då kan det vara att Paulus har rätt. Ifall vi rör oss på historisk nivå kan det exempelvis finnas någon utombiblisk historisk källa som anses mer tillförlitlig än Bibeln själv. Ifall man anser att Bibelns författare har misstagit sig, så öppnar sig inte längre texten i den betydelse att läsaren skulle lita på den. För då måste jag ju inte bara fråga att säga Paulus det här, utan då kommer en extra fråga. Är det Guds ord? Eller har Paulus misstagit sig här? Jag kan inte bara fråga, vad menar Jesus när han säger så här? Utan jag måste fråga, har Jesus verkligen sagt det här och så vidare? Där Bibeln anklagas för något fel, först i det ställe fram någon annan sanning som anses mer pålitlig. Etiskt sker detsamma ifall jag säger att Paulus enbart var en första århundrads patriark eller rabbi som är begränsad, bara var en första århundrads patriark eller rabbi som är begränsad och har misstagit sig i sina åsikter. Då får man istället fram någon annan etisk syn som anses pålitligare, kanske enbart för att den är mer framstegsvänligare. När man påstår att Paulus har fel och att vi har till vårt förfogande mer pålitlig information i saken, då öppnar sig texten inte i den betydelse som Paulus avsåg, eftersom jag anser att den betydelsen han givit är felaktig. Som religiöst exempel kunde nämnas det att vi överger Bibelns bild av Gud som olämplig för vår tid. Den som kritiserar Bibelns gudsbild föreställer sig veta bättre än Bibelns författare hur den Gud i verkligheten är. Och då kan Bibeln inte öppna sig för mig den betydelse som den skrivits, utan jag lägger in i den betydelse i texten som enligt min åsikt är mer rätt, mer etisk, mer balanserad, mer kärleksfull än Bibelns egen lära. Det här hör vi ju ständigt. Det hur läsaren själv ser sig som människa, vilken är hennes människosyn och självkännedom, det här har vi hört redan idag och det var väldigt bra, påverkar på ett avgörande sätt hennes förmåga att fungera som en genuin bibelläsare. Endast den som känner sig själv kan känna Gud, säger Augustinus. Och endast den som känner Gud förstår i grund och botten Bibeln. Å andra sidan är det just genom Bibeln som vi lär känna Gud och oss själva. För att läsa och tolka Bibeln rätt måste människan bekänna för det första att hon är skapad. Det skapade erkänner sitt beroende av sin skapare. Människan måste bekänna att uppenbarelsen är nödvändig för att känna Gud. Utan den fullständigt pålitliga uppenbarelse som Gud har givit om sig själv kunde ingen någonsin lära känna Gud på ett sant sätt. Det här har också att göra med det mänskliga språket. Det mänskliga språket skapats och har en ändamålsenlighet. Det att det mänskliga språket skapats och har en ändamålsenlighet garanterar å ena sidan det att språket fungerar uttryckligen som förmedlare av Guds uppenbarelse. Det finns en kristen och en icke-kristen uppfattning om språket, åtminstone en. Den uppfattning som grundar sig på icke-kristna naturalistiska förhandsuppfattningar är att genom språket förmår man inte uttrycka någon sanning om Gud. För språket är fullkomligt slutet immanent. Du kan inte tala om någonting som övergår det. Vårt intellekt når alltid enbart det som hur saker och ting uttrycker sig för oss. Aldrig hur det i slutlig bemärkelse verkligen är. Det här är ju ett väldigt kantianskt sätt att se det här. Enligt de kristna förhandsuppfattningen kan man med hjälp av det mänskliga språket uttrycka sanningen. Alldeles speciellt sanningen om Gud. Så är det därför att Gud har planerat språket uttryckligen för detta. Det är fel syn på språket när du har språkliga problem med att tala om Gud. Vårt intellekt når också det hur saker och ting i verkligheten är, eftersom det är planerat och skapat för detta ändamål. Inom teologin talar man också om syndens noetiska effekter. Det innebär att människans syndighet påverkar också hennes förstånd och tänkande så att det förvrängs och riktar människans tänkande bort från Gud och mot henne själv. Ändå förstör inte språket och det, inte ens det fallna förståndet vår möjlighet att lära känna Gud. Utan försöker endast tvinga vårt tänkande in i ett antikristet tankesätt. Så sker alltid när Guds ande inte befriar människans tänkande att ta emot Guds sanning. Som sker genom ordet som vi sa tidigare. Människan som syndig utan den helige ande förstår visst Guds uppenbarelse men hon tar inte emot den. Människan avvisar Guds uppenbarelse och står emot den. Därför gör hennes uppror henne skyldig. Det här kan ta en stund att lära sig, men det är speciellt när man växer som kristen så tror jag man, vi alla har upplevt det, att vi inser att jag har en inbyggd, ett inbyggt motstånd mot Guds ord i mig. Som när jag läser någonting som står i Bibeln gör att jag har svårt att ta emot det. Jag har svårt att ta emot Guds helighet, Guds lag och jag har svårt att ta emot Guds kärlek och Guds evangelium. För att kunna läsa Bibeln på rätt sätt måste människan också bekänna sin syndighet. Det innebär att ifrågasätta det eventuella egna tolkningsperspektivet som är främmande för Bibelns lära och gå med på att ledas av Bibelns ord och erkänna sitt beroende av Guds nåd i Kristus. Luther har en underbart citat som jag inte just nu hittar framför det här, men han säger att klä en säck på mitt huvud, säger han. Och led mig enligt Guds ord. Och det där låter ju alldeles förfärligt för en modern människa. Vad hela världen. Klä en säck på mig och led mig enligt en gammal bok. Men frågan är ju den. Vem vi är. Om vi är skapade av Gud. Men djupt fallna. Om vi behöver ett ljus och en ledning av Gud själv. Så kan det vara det bästa vi säger. Att klä en säck på mitt huvud och led mig enligt Guds. Jag vill inte besluta själv. I de frågor som gäller frälsning och så vidare. Bibeln öppnar sig på samma sätt som när människan blir frälst enbart av nåd, endast för Kristi skull och endast av tro. Men på samma sätt som människan inte kan förstå Guds nåd betydelse av Kristi verk om hon inte själv först ser sig som syndig, på samma sätt kan Bibeln aldrig öppna sig för en människa som inte ser sig själv som syndare. Den människa som ser sig själv inför Gud som god och rättfärdig blir sårad av Bibelns undervisning och lätt också av det hon ser att Gud säger och gör i Bibeln. Hon anser att Guds straff och domar var för stränga, Guds bud för absoluta. Naturligtvis, brottslingar är sällan nöjda med domarens beslut. Men en upprorisk människa är helt fel person att bedöma Guds dom. Först när människan ödmjukar sig inför Gud, bekänner sin synd och syndighet och erkänner Guds rättfärdighet och rättvisa kan hon förstå och uppskatta Guds nåd och tacka för den. Då finner hon både i gamla och nya testamentet en nådefull och älskande Gud vars barmhärtighet är stor och förunderlig. Då blir Kristus för människan allt i allt och hon börjar läsa hela Bibeln utgående från Kristus i tacksamhet för och förtröstan på det blodsoffer som Kristus gav för henne.
börja, sen är det slut. Allt blev klart på en gång. Ja, tack.